Så, då ska jag läsa den här söndagens episteltext ur Hebreerbrevet 11. Det här stycket i Hebreerbrevet hade tidigare en överskrift, tycks jag minnas, som heter Trons hjältar. Idag har den ändrats till Exempel på tro i Bibel 2000. Jag tycker det är mycket bättre. Med all respekt för Abraham och Isak och Jakob så har ju varje tid sina trons hjältar, och jag är alldeles övertygad om att också här i bänkarna sitter så många av er som utifrån era liv och era förutsättningar har levt som trons hjältar. Detta är exempel på tro, och vi kommer mitt in i den beskrivningen, den 13:e versen. I tro dog alla utan att ha fått se vad de hade blivit lovade, få det de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Låt oss be. Ja, Gud, tack för att vi får den här förmiddagen vila i ord som är större än våra egna. Tack för ditt levande och skapande, verksamma ord. Och jag ber att det ordet i våra liv idag skulle föda tröst och hopp och mod. I Jesu namn. Amen. Den här veckan som har gått har jag varit på en av de mest osannolika resor faktiskt jag har fått göra i mitt liv. Inte särskilt långt bort, men den har varit osannolik i andra avseenden. För några kvällar den här veckan har jag tillsammans med Linköpingsbiskopen Emeritus heter det ju numera, men Martin Lönnebo rest i Norrland. Och det formella skälet till detta var att vi skulle 3 kvällar i rad hålla något slags offentliga samtal där kring en bok som vi har skrivit gemensamt. Umeå, Skellefteå och Luleå. Och våra samtal de där kvällarna har, precis som boken, egentligen handlat om både högt och lågt. På dagarna har vi haft gott om tid. Vi har egentligen haft hela dagarna fria, och vi har ägnat det åt att åka omkring med bil i Västerbotten och söka efter, åtminstone efter, spåren av de människor som gick under namnet Nådens barn. Alltså de varma kristna, den generation varma kristna som egentligen är före, alltså Martins föräldrageneration. Och som fotografen Sune Jonsson har skildrat i flera böcker, bland annat en som heter Nådens barn. Det finns en som heter Möte i elden, och så finns det en om själva husen där uppe som heter Husen vid himlastigen. Detta har varit en alldeles makalös resa. Vi har rest igenom byar vars namn är rena poesin. Jag lovar er. Och Martin har faktiskt skrivit en liten dikt som jag tänkte tillägna alla er här idag, som bara bygger på namn på norrländska byar. Och den lyder så här. Kågeträsk och Stavaträsk, Grundträsk och Varuträsk samt Träskholm. Burträsk och Halvträsk, Mänsträsk och Missenträsk samt Vargfors. Kusmark och Ersmark, Drängsmark och Falmark samt Risberg. Krångfors och Båtfors, Bjurfors och Strömfors samt Klutmark. Är inte det en fantastisk dikt? I onsdags besökte vi en av Martins äldre bröder. Han heter Axel, eller Axel som han heter i Norrland. Axel, det visade sig vara en mycket gammal man med ett djupt allvar i sitt liv, men som också har kvar, tack och lov, hemskt mycket av leken i sitt väsen. När vi kom till hans hus och gick runt grindstolpen där för att gå och ringa på, så la jag märke till att där precis vid grindstolpen så låg en stor sten. Och på den stenen hade Axel skrivit med stora bokstäver följande ord. Det stod: snälla, vänd på mig, stod det. Och jag kunde inte hålla mig. Så jag gick dit och så vände jag på stenen, och på undersidan stod det: tack, nu känns det bättre. Jag kommenterade det när jag kom in till Axel, och så berättade han hur han sittande vid det där köksbordet sa: jag har sett hundratals människor gå förbi denna så fånigt enkla lilla sten och så inte kunna hålla sig, snegra lite grann omkring sig för att se att de inte var upptäckta, och så gå fram och vända på den. Och så sa han: det står aldrig fel, alla blir lika glada, alla ler. Vad lite det behövs ibland. Vid det där stora köksbordet fick vi några märkliga timmar tillsammans med Axel och hans hustru, och som är Martins äldsta syster som heter Märta och är 89 år gammal. Denna Märta är klar som kristall och häpnadsväckande kvick både i tanke och kommentar. Och jag kände när jag gick därifrån efter de där timmarna att jag har sällan mött en människa som man omedelbart känner att hon har en sån enorm integritet. Alltså i allt hon sa så fanns det en enorm integritet. Här lever också fortfarande kvar en berättartradition som nästan är en utrotningshotad art i Sverige idag. Märta, 89 år, berättade att hon hade läst vår bok, sa hon. Där det finns ett kort stycke i början där Martin och jag också möts i en gemensam erfarenhet av att ha barn med svåra sjukdomar. Martin har en son som har autism. Om det berättar vi inledningsvis åtminstone. Och så lät hon oss förstå efter läsningen. Hon sa: men ni skriver, sa hon, trots allt i en tid när det är accepterat eller tillåtet att skriva om sådana erfarenheter. Och så har det inte varit i Sverige alltid, sa hon. Det har inte varit accepterat att prata om det. Mitt i samtalet så sa hon att det hände i hennes barndom, kom hon liksom på. Att i grannhuset i Storkågeträsk, där dog en flicka som bara var 11 år gammal. Hon var jämnårig med Märta och klasskamrat med henne. Och hon dog i sviterna av en hjärnhinneinflammation. Och att Märta hörde sin mamma säga till denna grannfru, alltså till den sörjande mamma som just hade förlorat en 11-årig dotter, hörde Märta sin mamma säga att jag är nästan avundsjuk på dig, sa hon, som har ett av dina barn bärgat för evigheten. Men hur det kommer gå med de andra, sa hon, ja, det vet varken du eller jag. Sug på den meningen ett ögonblick. Jag är nästan avundsjuk på dig som har ett av dina barn bärgat för evigheten. Hur det kommer gå med de andra, ja, det vet inte du eller jag. När Märta nu citerade sin mamma vid detta köksbord så blev det alldeles tyst en stund. För det fanns ingenting att säga. Efter en lång stund bröt jag tystnaden med ett försök till en försiktig protest. Jag tänkte att denna människa som har en sån integritet klarar säkert också en protest. Och så sa jag ungefär så här: ja, men inte blir det väl mindre tomt i den här världen efter en 11-årig flicka, därför att man kan säga att den här flickan är bärgad för evigheten. Inte blir det väl mindre tomt för det? Då sa Märta: nej, sa hon, förvisso. Och så berättade hon om hur hennes egen dotter, som nu var en vuxen kvinna med råge dessutom, en dag hade frågat henne med tanke på den där händelsen: älskade de inte sina barn på samma sätt förr som vi gör nu, sa hon, eftersom de till synes bara gick vidare med sina liv, fortsatte att arbeta som om ingenting hade hänt. Älskade de inte sina barn på samma sätt? Då berättade Märta, svarade det genom att berätta om den dag när denna 11-åriga flickas pappa kom vandrande de 3 milen från lasarettet till Skellefteå, och hur hela byn, sa hon, höll andan. Bakom varje gardin i husen längs vägen stod det människor som ville se hur det här hade gått, hur flickan hade klarat sig. Märta sa det var tunga steg, för den här pappan kom utan sin dotter. Hon sa han grät sig upp för backen. Och så tittade denna 89-åriga Märta på mig och så sa hon så här: det är klart att de älskade precis lika mycket som vi älskar. Men det finns en skillnad, sa hon. Och det är att evigheten var verklig för dem, sa hon. Evigheten var verklig för dem. En stund senare berättade jag för Martin i bilen att jag gick och tänkte på den här texten som jag har läst för er nu inför predikan här i Smyrna. Att jag hade funderat över de här 3 leden som finns i den här texten. Alltså om hur våra föregångare, fäderna som det står, och vi förhåller oss till just insikten om det eviga i livet. Det står om dem att de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar. Ser du de 3 leden? De hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar. Och så sa jag till Martin att jag särskilt har gått och funderat på det där lilla ordet hälsar. Vad det skulle kunna betyda som en slags mellanled eller en hållning. För ibland känns det så långt emellan de där världarna. Det bor ett stort glapp emellan det där som vi har sett med trons öga. Där vi har sett i fjärran hoppet, det himmelska. Och så det här vanliga livet där vi till och med förlorar varann eller mister varann. Den värld där vi är gäster och främlingar. Vi åkte genom Ersmark och så kom vi till Kusmark. Och så stannade vi i den enorma kyrka som ligger där. Mitt ute i granskogen. En kyrka i träskriket som när det begav sig, när nådens barn var unga, varje söndag fylldes till bristningsgränsen av människor. Det var väckelsetider, det var läseriets storhetstid. Vi gick runt på kyrkogården och läste på gravstenar. Och så samtalade vi om alla de där människorna som hade blivit bofasta där, men vars hela liv präglades av att de var pilgrimer i den här världen. Deras ögon hade sett någonting annat, ett hemland. Och ur den bilden kan man säga att deras vardagsliv i Västerbotten fick konturer. Det färgade hela deras sätt att leva. Ända in till köksbordet. Deras samtal. Det var verkligt för dem, med Märtas ord. När vi satt oss i bilen igen tog Martin upp den där tråden och så sa han att det där ordet hälsa som jag gick och funderade på, han sa, det låter ungefär som en vinkning, sa han. Det är bra, sa han. Och så höjde han sin hand och så visade han. Och så sa han, man måste få vinka över gränsen ibland för att orka leva. Man måste få vinka över gränsen. Om det vill jag tala en liten stund. Om de där 3 leden i fädernas skildringen av fäderna i Hebreerbrevet. Först, de hade sett det i fjärran. Den här delen av Hebreerbrevet är, kan man säga, till formen en slags krönika. En krönika över en rad människor som gått före oss, men som har det gemensamt, eller hade det gemensamt, att de höll ut i sin tro ända in till slutet. I tro dog alla dessa utan att de hade fått det de blivit lovade. Det är lite osäkert om de där orden i den här texten, alla dessa, syftar bakåt, alltså på de människor som har nämnts tidigare, Abraham, Isak, Jakob, eller om det syftar framåt mot alla de som kommer att nämnas i det här kapitlet. Båda de här läsningarna tycks väldigt rimliga egentligen. Men när man läser så känner man att så tydligt att det viktigaste måste ändå vara att lägga märke till hur deras tillvaro fick ett drag av provisorium. Just därför att de hade sett en annan stad. Den stad, står det, som Gud själv hade planlagt och grundat. Att några av dem, som det anmärks här, bodde i tält. Det tror jag är både en bokstavlig och en symbolisk anmärkning. De bodde i tält. Det var här de verkade. Det var här de älskade. Det var här de fick smaka lidandet i världen. Här i den tältstad som de hela tiden visste att den här tältstaden ska rivas. Därför att vi är på väg emot en stad som Gud har planlagt och byggt. Tron hade satt sig i deras ögon. Eller med Märtas ord. Evigheten var verklig för dem. Under tider när denna deras vision eller livsmål möttes av omvärldens skepsis, ibland till och med ren och skär förföljelse, så står det om dessa människor att de höll ut därför att de liksom såg den osynlige. Märk hur ögat är i centrum. De skådade den osynlige. Och så finns vi med där. I fortsättningen av den här texten. För i det 12:e kapitlet så finns de där ofta och välkända orden. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Låt oss då, också vi, står det, befria oss från allt som tynger. Och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. I skildringen finns en dold agenda, tror jag. Nämligen den att vi ska hämta kraft ur de här människornas livsberättelser, ur fädernas livsberättelser. Märk att jag säger hämta kraft, därför att den här tanken är inte helt oomstridd i kyrkohistorien. Då firandet av de döda, åminnelsen av de döda, med tiden började ta sån plats under året att Martin Luther till slut vid reformationen helt ville avskaffa både Alla helgons dag och den här söndagen som vi kallar för Alla själars dag. Detta på grund av missbruk. Alltså att olika former av själakulter började uppstå. Men det här är ganska svårt. Och det är grannlaga, därför att gränsen mellan det levande och det döda är ju inte alltid så lätt att dra knivskarp. Det vet alla ni som sörjer någon. Gränsen är inte alltid så knivskarp. Någonting pågår ju fortfarande oss emellan. Att hedra de döda är en sak. Men att sen gå därifrån till, som någon riktning i kyrkohistorien har gjort, att börja döpa sig för de döda eller någon annan att be om de dödas förböner. Det känns för mig att gå steget alldeles för långt över gränser vi inte ska passera. Men ganska ofta får jag en mycket svårare fråga, och det är frågan. Men får man be för de döda då? Jag brukar svara att man ska nog inte göra för mycket teologi av allting. Och så brukar jag berätta att vi har aldrig funnit något som helst skäl att stryka Karl Petters namn, vår son, ur aftonbönen för att han är död. Han hör fortfarande till. Och kanske är det inte krångligare än så. Men risk att förenkla känns hållningen i texten ganska klar. Alltså, vi lever i en medvetenhet om alla de som gått före. Vi glömmer dem inte. Men blicken ska vara fäst vid Jesus. Så trons upphovsman och fullkomnare. Och där någonstans landar åtminstone jag i en ganska trygg hållning. Så det andra, och nu ska jag vända på kuttingen lite, börja från slutet och så ska jag backa mig hem. Hur det nu går till. De bekände sig bara gäster och främlingar. Märk att det inte står de kände sig som gäster och främlingar. Utan att detta rör sig om en bekännelse, alltså en medveten hållning. Skillnaden är faktiskt stor. För visst händer det att vi känner ett stort främlingskap i den här världen. Och för någon som sitter här, kanske hela tillvaron är precis så nu. Att du bara känner främlingskap. Men världen är också underbar i så många avseenden. Ibland när jag har en fridag och får påta lite hemma i trädgården eller snickra eller åka in till stan och sätta mig ett par timmar på ett café och så titta på människor, då händer det ibland att jag översköljs av en sån ofattbar kärlek till den här världen. Alltså till den här stan, till människorna här, till husen, till träden, till årstiderna, till det skiftande vädret. Allt det här kan jag bara överfallas av kärlek till. Jag tror du delar den upptäckten och känslan ibland. Och så inser jag att just då så är jag allt annat än en främling i den här världen. Allt annat. Jag känner mig hemma här. Och så minns jag hur jag hörde 16- och 17-åringarna i ungdomskören i Linköping när jag bodde där. De hade hela livet framför sig. Och så stod de i en hårt hållen ungdomskör och sjöng: "Jag längtar till himlen, dit där Jesus bor." Och det var så vackert som man grät. Men så snubblande nära förljugenhet. För visst längtade de till himlen, det tror jag. Men jag tror också att de längtade efter att mötet skulle ta slut. Så att de fick dra hem till någon och dricka te och vara över öronen förälskade, vilket de faktiskt var. Så motsägelsefull är världen. För oss som tillhör de knappa 5% som av världens totala befolkning har råd att åka på charterresor, att ha egen bil och kanske någon av oss till och med har fritidshus, så är detta kanske det största hotet mot trons blick. Det är så lätt att trivas i den här världen. Så att vi därigenom förlorar pilgrimsperspektivet. Alltså där Märta sitter vid köksbordet och säger: evigheten är verklig. Lika verklig som det timliga. Vi är på genomresa. Vi kommer från Gud. Vi ska tillbaka till Gud. Vi bor ej här. Vi är blott här nere i gästen. Jag tror att vi är ganska många med handen på hjärtat som känner igen oss i den här lilla beskrivningen jag ger. Som inte alltid känner oss som främlingar. Som vuxit upp i och vant oss vid den här världen. Och som i viss mån formats av den. Och kanske till och med avtrubbats. Jag är en av dem. Jag kan utan större problem se scener fladdra förbi på TV. Som jag vet att min pappa omedelbart hade rest sig ur soffan och stängt av tvn. Det gjorde han för övrigt även om vi satt och såg en film allihopa och morbror och moster var hemma. Och mitt i filmen kunde pappa bara resa på oss. Och så gick han och slog av tvn och så sa han: "Det här kan ingen människa se", sa han. Och så gick han åt bryta istället, tumbrebryta. Och där satt vi kvar och tittade på den här svarta tvn allihopa. Men det är klart att det sker en slags fördrivning. Det är vi alla en del utav. Som om gränserna flyttas. Och min poäng är att säga: för oss kanske bekännelsen är än mer viktig. Vi som lever i ett samhälle som ser ut som vårt gör. Även om vi inte alltid känner oss som främlingar, så behöver vi berätta för varann igen och igen och igen att vi är främlingar. Vi är gäster i den här världen. Vi hör inte hemma här, även om den ibland är så vackert möblerad. Vårt hemland är himlen. När man i andra religioner väldigt ofta mediterar över sin egen död. Buddhister gör det 8 gånger varje dygn. Så mediterar en buddhist över sin död. Så jag tror inte att vi ska ta efter det på något sätt. Men jag tror ändå man som kristen kan tänka att med det hopp vi har om evigheten, om livet i Jesu uppståndelse, så kanske vi någon gång ibland varje dag åtminstone kunde tänka tanken att vi inte ska vara här för alltid. Och att det är en viktig tanke. När livet går i stå för oss, när glädjen skyms och krafterna sinar, då vet vi av oss själva att vi ska inte vara här för alltid. Då flyter det upp. Det är i det andra det blir riktigt svårt, i flytet, i framgången. Det är då vi oftast förlorar oss. Just det där skulle ju slaven, vet ni, viska i triumfatorns öra i det gamla hedniska romarriket. Memento mori, kom ihåg att du är dödlig, eller kom ihåg att du ska dö. Det behöver man höra när man är på segertåg. Men Bibeln stannar inte där. Utan Bibeln säger inte bara kom ihåg att du är dödlig. Bibeln säger kom ihåg att du är evig. Om vi är gäster här, då innebär det att vi är hemma på ett djupare sätt någon annanstans. Om vi är främlingar här, då måste det innebära att det finns en tillvaro för oss där det främlingskapet är ett minneblott. Och bekänna sig som gäst och främling, det kan man göra oavsett vad man känner här inne. Det kan man göra i motgången, det kan man göra i medgången. Man kan bekänna genom sitt sätt att tänka och tala. Man kan bekänna genom det sätt på vilket vi hanterar våra ägodelar. Att vi i praktisk handling säger att vi bara förvaltar det vi har fått för en liten tid. Men vi vet att det djupa sett inte är vårt. Man kan göra det genom att använda sin tid, den dyrbara tiden. Och göra all tid till en liten allmosa. Som man frivilligt ger bort till någon annan. Ger bort sin tid och sin närvaro, sin uppmärksamhet som ett offer. Och man kan bekänna genom att vägra gräva ner stridsyxan med den här världens ande som hela tiden vill anfräta. Man kan vägra att gräva ner den stridsyxan. Och så till sist. De hälsade det. Är inte det ett underbart uttryck? Hälsa är så varmt och innerligt på något sätt. Det är inte begränsat till någon slags knastertort försanthållande av någonting. Utan i detta att sträcka fram sin hand och hälsa så finns det ett drag av osäkerhet eller trevande. Ska jag våga fram? Ska jag våga närma mig Conny och hälsa på honom? Det finns en liten trevande där. Och när Martin och jag gick på kyrkogården i Kusmark så var det precis det här vi upptäckte. Att hälsandet har så mycket av värme i sin hållning. Det är som om man framför sig ser någon som liksom höjer handen lite grann och vinkar. Vinkar över gränsen till en annan värld. Hälsar det. Ger utrymme för det. För det andra i det här livet, här och nu. Man måste vinka lite över gränsen för att orka leva. Den engelska bibeln har ett ännu starkare uttryck på detta ord, hälsa. Det är uttrycket embrace, som egentligen betyder krama eller omfamna det himmelska, det eviga. Tänk om det är så här att i det där hälsandet finns en möjlighet att hålla båda de här perspektiven vid liv. Så leva i den här världen, ta den på allvar, glädjas över det goda i den, härda ut i en värld som är så sårad och samtidigt hålla blicken fäst vid det tillkommande. Hälsa den och säga både ett välkommen, alltså kom Herre Jesus, och vi kommer till den världen vi är på väg. Vi är bara gäster och främlingar här. Jag ska avsluta med att säga att det finns två sätt som för mig är särskilt tydliga att göra detta om vi ska vara praktiska. Och det ena håller vi på med just nu. Det är att fira gudstjänst. Gudstjänsten är en vinkning över gränsen. För när vi firar gudstjänst så gör vi ju det vända mot eller i riktning mot det eviga. Alla vi som far omkring i den här stan på olika sätt. i de mest skiftande arbetsuppgifter under veckan. Några kommer ifrån ett överflöd av mänskliga kontakter. Du hinner nästan inte med alla. Någon kommer ur den största ensamhet. Dagar går, veckor går, månader blir till årstider, årstider blir till hela år. Och så går ett liv, våra liv. Men en gång i veckan, då bryter vi detta ständiga flöde. Och så firar vi tillsammans en slags handling, en vinkning i den här tiden där vi berättar för varann att ja, det här är den värld vi lever i, den stad vi lever i. Men vi är pilgrimer, vi är på väg. Och det berättar gudstjänsten. Gudstjänsten är inte bara ett sätt att skilja ut en grupp människor ifrån världen, den övriga världen. Utan gudstjänsten är i allra högsta grad också ett sätt att liksom flytta in den himmelska världen i det timliga, i allt det som blev våra liv. Och vi behöver en sån dag i veckan. Särskilt tydligt blir det där i nattvarden. Nattvarden är så fysisk också. Vi sätter oss ner en stund längs vägkanten. Vi delar bröd och vi delar vin. Vi önskar varandra frid och så reser vi på oss och så vandrar vi vidare. Under måltiden så vinkar vi lite över gränsen och så säger vi kommer. Och vi säger, kom Herre Jesus. I stora delar av den kristna kyrkan så understryker man det vi i vår tradition inte understryker. Nämligen att den här måltiden firas tillsammans med hela den himmelska församlingen, alla kristna i alla tider. Men vi betonar eller firar i måltiden tanken på att varje gång vi gör det, varje enskild gång, så firar vi den fram emot den dag när vi ska fira den tillsammans med vår Herre i evigheten. Därför är varje nattvardsfirande som att vinka en stund över gränsen. Och för det andra så tror jag också att vi gör det, vinkar genom att, som Märta säger, bereda plats för evigheten vid köksbordet. Kanske är det här, det vill jag gärna att ni funderar vidare på, jag vet inte. Kanske är detta den stora skillnaden mellan den generation vi kallar nådens barn och oss. Det sägs ibland att det var så påvert i fattig Sverige att de behövde drömma ibland om något annat. Och därför kom sånger och förkunnelse färgas av detta att de talade så mycket om himlen. Tänk om det till sist är mycket närmare än så. Att det är samtalen hemma vid våra köksbord som är den stora skillnaden mellan då och nu. Märk orden i Hebreerbrevet. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. De som talar så. Det där är egentligen ganska logiskt. Det man slutar benämna slutar ganska snart att betyda någonting för oss. Kanske också omvänt. Det vi fortsätter att prata om, det som finns där i vårt dagliga samtal, det blir också med tiden allt mer verkligt. Alla ni som har förlorat någon vet att så här fungerar det. Att detta att få nämna namnet på den man mist är så oändligt viktigt. Därför att det är nästan det enda sätt vi har att hålla denne någon kvar. Vi nämner hennes namn och så är hennes ansikte trots förlusten där. Alldeles strax ska Maria sjunga en sång för oss om detta pilgrimsfolk. Och så ska vi vila blicken under tiden i några av Sune Jonssons bilder på nådens barn. Bara några stycken, 4-5. Dessa gamla, vackra, fromma människor. Men innan det ska jag säga att igår kväll så gick vi bland ganska många människor i skymningen på kyrkogården. När vi kom dit så gick det fortfarande att urskilja vilka de andra var. Några kände vi igen och några kände vi inte igen. Men när vi gick hem där på kvällen så hade mörkret slutit sig om oss. Och inga ansikten gick längre att urskilja där på kyrkogården. Men det fanns någonting kvar där, och det var ett hav av ljus. Ljus som liksom fortsatte i natten att fladdra och vinka. Och det var som om lågorna sa ut mot rymden: vi har inte glömt er. Vi kommer efter. Och återseendet, det står kvar.